When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Sidbrant.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att ja, det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag, istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Vill man inte fortsätta?
Nej. Precis. Mm.
Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Hej på er och välkomna till avsnitt 417 av Ångestpodden och lite typ 8-årsdag.
Ja, det är sanslöst.
Ja.
Hej, hej, hej.
Det blir ju aldrig på datumet riktigt.
Nej.
Eftersom liksom kalenderdagarna, torsdagarna flyttar ju på sig så att säga.
Men för 8:e året i rad
så har ni här Ångestpodden.
Ja, men verkligen. 8 år. Alltså jag kan inte för mitt liv förstå. Alltså 8 år är liksom mer än hela högstadiet och hela gymnasietiden.
Ja, och det har ju hänt så otroligt mycket i liksom ens liv såklart, men också med en själv. Alltså, vi har ju lyssnat tillbaka på gamla avsnitt nu. För att vi är så, gör det på TikTok, följ oss gärna där. The Real Angestpodden heter vi där, men ja. I alla fall. Och det är ju alltså att bara höra min röst. Alltså den är helt annorlunda.
Vi pratar ju.
Ja,
alltså, det vi är ju, gör ju det.
Barn. Det är så sjukt också, för i ett avsnitt så säger jag typ så här, alltså om det är typ så avsnitt 3 eller 4, jag kommer inte ihåg exakt. Bara, ja men undra hur det kommer vara när vi typ fyller 30. Mm. Alltså då såg jag ju liksom 30 framför mig liksom långt bort i horisonten. Och nu fick jag 30 om 3 veckor.
30-årskris, ja eller nej?
Nej, absolut inte.
Jag har 30-årskris.
Nej, jag sitter ju fram emot att bli 30. Jag känner dels att mina bästa år kommer vara mellan 30 och 40. Jag känner också att jag blir liksom lammkött på nytt. Alltså jag hamnar i ett nytt fack.
En ny box
som de säger i Sex and the City. Mm. Och där är jag nu yngst.
Jag kollar ju om Sex and the City.
Ja.
På tal om det.
Mm.
Alltså jag kan inte förstå alltså hur bra den serien är. Alltså det är kult. Den är populärkulturen. Mm. Alltså den är att vara kvinna, den är att jag älskar den.
Ja. Ja, otrolig.
Dagens avsnitt.
Ja.
Det kommer handla om cannabis, det kommer handla om annan narkotika och risker med användning. Vi bad ju er för ett tag sedan att skicka in frågor.
Ja, och det här avsnittet är ett betalt samarbete med STAD som står för Stockholm förebygga alkohol- och drogproblem och en enhet vid Karolinska institutet och Region Stockholm.
Hur fett!
Ja, det är faktiskt helt
alltså
otroligt.
Jag är så hedrad över att liksom vi får vara med och göra det här.
Ja.
Men vi som sagt bad vi er skicka in alla frågor ni hade om cannabis. Och det var inte en fråga.
Nej.
Om vi säger så.
Och jag hade ju också många egna frågor, ska jag säga.
Ja, och vi har liksom vävt in frågorna i dagens intervju. Och i en intervjustudie som STAD har gjort så har de undersökt unga vuxnas attityder till cannabis. Som bland annat då berör vilken information unga efterfrågar. Och dagens samtal är liksom en del av den informationen.
Ja, för de kunde ju se i den här studien att det unga efterfrågar är liksom alltså hur man också får informationen och
exakt.
Vem som är avsändare av informationen.
Ja, och det kommer också att följas av ett informationsmaterial som kommer att finnas tillgängligt lite längre fram i vår.
Ja, och om man vill ta del av det här informationsmaterialet så kan man följa STAD på bland annat Instagram. Där heter de stad_org. De har också en Facebook-sida som bara heter STAD. Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem. Och sen så kan man också hitta all information och också sen materialet på stad.org.
Och med oss till hjälp idag för att besvara våra frågor så har vi Erik Leijonmark. Och Erik, han är föreläsare, författare och han har mångårig erfarenhet av att följa utvecklingen inom droger. Alltså, hur ser den senaste forskningen ut? Vad är skadeverkningarna? Hur kan vi behandla missbruk?
Mm. Framförallt också så här, och det pratar vi mycket om, hur attityder har förändrats över världen och genom tiderna.
Exakt, för jag tycker mig se rent medialt en ganska liksom drogliberal inställning.
Mm.
Man är inte så medveten om skadeverkningar och det kan jag ärligt säga innan vi träffade Erik. Alltså jag har inte haft den här kollen.
Nej, men sen kanske man har en magkänsla också som inte helt stämmer överens med verkligheten.
Exakt. Vi rullar intervjun med era frågor och våra frågor om cannabis med Erik Leijonmark.
Varsågoda! Hej Erik och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Du ska få berätta först och främst, vem är du?
Jo, jag heter Erik Leijonmark och jag har arbetat under ganska lång tid med narkotikafrågor på olika sätt. Numera bor jag utomlands och föreläser en del om narkotika och skrivit en bok som heter Droghandboken som riktar sig till föräldrar och andra nyfikna vad man kan göra för att minska liksom, risken att ens barn använder droger. Då. Hur många föräldrar är oroliga för det? Men har tidigare arbetat på politisk nivå med narkotika problematik och politik kanske. Mm. Och det är ju en fråga som spänner över väldigt många olika fält kan man säga. Men allt ifrån liksom, prevention, hur förebygger man att människor använder droger, till vårdfrågor och stöd och behandling, hur får man människor tillbaka från missbruk, men också hur ska samhället liksom förhålla sig till droger och kontrollera dem på olika sätt. Mm. Så det är väl på den sista biten jag känner mig mest liksom bekväm kan man säga med.
Ja. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, vad tänker jag på när jag hör ordet ångest? Någonting som jag tänker så alla har, någonting mänskligt, naturligt, jobbigt känner jag. Jag tänker att det fyller säkert ett syfte, eller kanske har fyllt ett syfte någon gång, att känna ångest. Men det är trots allt jobbigt att göra det. Mm.
Men, ja, men som sagt, idag ska vi prata om droger och mer specifikt cannabis.
Mm.
Och vi tänkte först att man liksom vill reda ut, alltså vad pratar man om när man pratar om cannabis? Alltså vad ingår?
Det är en jättebra fråga, för det är inte alls självklart.
Nej.
Och det är ofta det som jag själv får. Jag pratar mycket med ungdomar, ute och föreläser för ungdomar i skolor och sådär. Och det är en av de första frågorna, vad är det för något då?
Mm.
Och det är många vuxna som inte heller har koll på det och blandar ihop begrepp sådär. Så cannabis kan man säga det är en växt. Det finns några olika sorter. Cannabis sativa är den vanligaste. Och sen är det dessutom ett samlingsnamn av narkotika som kommer framförallt från den växten. Och de två vanligaste som då kommer från cannabisplantan, det är hasch och marijuana.
Mm.
Men sen utöver det så finns det syntetiska varianter. Det finns ju beståndsdelar i växten som är viktiga att känna till. De två viktigaste heter THC, den som framkallar ruset. Och så finns det en annan beståndsdel som heter CBD, som kan ha medicinska egenskaper på olika sätt.
Mm. Och det är väl det, alltså CBD-olja och sånt som man har sett nu har varit på lite frammarsch de senaste åren.
Mm.
Ja. Men hur upplever du debatten kring cannabis idag? Tycker du att den känns nyanserad?
Nej, ganska infantil, men det beror på vad man tittar på det såklart. Och det finns en viss mått okunskap, men sen tror jag det finns mycket uppdämda känslor kring den och människor som, ja, alltså det finns så många olika vinklar på det här man skulle kunna ta. Men vissa personer, man ska säga, brist på bättre ord, gillar verkligen den drogen och tar den drogen och blir väldigt defensiva när man påtalar att det kanske inte bara är guld och gröna skogar med den här drogen. Och sen finns det andra som kanske har väldigt negativa uppfattningar om narkotika generellt och cannabis och som liksom slår ifrån sig allting och sådär. Och jag själv är väldigt skeptisk och liksom jag står för en restriktiv syn på droger. Jag tycker att det finns väldigt mycket att vinna på att man håller ner användandet av cannabis och annan narkotika i samhället. Jag tror på den vägen, men det går ju fortfarande att vara nyanserad så att säga, och inte bara dra alla droger över en kam och så.
Mm, mm. Ja, men det är väldigt intressant och det känns också, vi sa ju det till dig nu innan vi började spela in, att det känns som att det finns ett behov att faktiskt diskutera de här frågorna, att prata om det. Och det samtalet, eller jag kan i alla fall uppfatta att det samtalet mest förs, i alla fall liksom i sociala medier, av dem som är väldigt för.
Mm.
Som tycker att så här, men det här är ju hur bra som helst. Jag kan liksom sakna den andra diskussionen på ett sätt. Men i debatten idag så pratar man om missbrukare och man pratar om brukare. Vad är det för skillnad?
Jag skulle säga att det är ett flytande begrepp. De är inte så svart och vitt så att säga, utan människor kan vandra in och ut mellan dem. Och du kan ha... tanken är ju att du... ingen är ju missbrukare eller får missbruksproblem eller beroende direkt, utan det kommer ju gradvis över tid så att säga.
Mm.
Men det finns de som i narkotikadebatten tänker att det är liksom bara de personer som de har så att säga missbruk eller som har liksom enorma problem från drogerna. Vi ska liksom göra allt för att hjälpa dem och sen ska vi strunta i de andra användarna så att säga, utan de ska få använda fritt själva så att säga, för det är ju inget problem. Och jag tror att det är ett felaktigt sätt att se på drogen. Jag skulle mena att det ena ger det andra, inte per automatik alltid. Det finns människor som i alla fall under en viss period klarar av att använda droger och där det inte går ut eller går över i ett missbruk eller ett beroende eller riskbruk. Det finns ju massa olika begrepp.
Mm.
Så att jag vill mena att det är inte så enkel skillnad mellan de två, utan det är en en suddig gräns och människor kan vandra mellan dem, så att säga.
Men vad vet vi då om cannabis och dess påverkan idag?
Påverkan på vadå?
På människan. På typ livet, på den psykiska hälsan.
Alltså det är en enorm fråga.
Nej, men om vi tänker så, har vi bra forskning? Alltså vet vi mycket?
Ja och nej. För det är verkligen, alltså, om man kan ta lite så historiskt, det har liksom gått tusentals år tillbaks. Har människor använt cannabis av olika syften, kan man säga? Vissa har använt det för smärtlindring eller för olika medicinska egenskaper då. Andra har använt det liksom för mer den här sinnesförändrande effekten och vill komma i kontakt med om det är gudar eller högre andar eller väsen på olika sätt. Så det används inom religioner på olika, inte minst i Indien och liksom den centrala asiatiska delen. Så att det har liksom funnits traditionellt område, det har kopplingar till liksom sinnet och människor kan få olika upplevelser, men också liksom för kroppen. Och sen har människor använt det i berusningssyfte. Så på det sättet så har cannabis spelat i alla fall lokalt en stor roll på olika platser. Men däremot så har ju inte bruket av cannabis varit så utbrett i vår del av världen. Utan det har ju kommit väldigt sent, kan man säga. Mm-hmm. Alltså 60-70-talet, kan man säga. Då hade vi i Sverige i alla fall en ganska liberal inställning till cannabis och ett mycket högre användande faktiskt bland ungdomar än vad vi har nu.
Mm-hmm.
Så att det har skett väldigt mycket de senaste 30-40 åren och framförallt senaste 10 åren, ska jag säga, som har ändrat på det här.
Mm. Men är det liksom inställningen som har förändrats, eller är det också då så här, ja, men reglerna kring det, vad som är lagligt och olagligt, eller vad är det som har förändrats över tid?
Det är både och. Ja. Det är bara frågan vad som är det ena till det andra. Men när jag sa att cannabis har gjort liksom en renässans då i kanske västvärlden då, säg 70-talet. Mycket av det hade att göra med Nordamerika och liksom antikrigsprotester och Vietnamrörelser och hippierörelsen och så. Och då var det liksom en cannabis tog en plats där, men det var fortfarande marginellt i kulturen, kan man säga. Det var inte så att det var den breda befolkningen som använde, utan det var begränsat till vissa liksom kulturella områden, kan man säga.
Ja.
Men sen det som däremot sen har hänt, det är att det har ju, som ni är inne på, lagstiftningen har förändrats. Elefanten i rummet är att Nordamerika har ju legaliserat den här drogen i stort sett överallt. Nu ska man inte överdriva, men pratar med amerikanska delstater så är det ju, jag tror att om det är 12-13 stycken nu, det har ju kommit nya nyligen som har fullt ut legaliserat, och sen har väldigt många fler legaliserat det för så kallat medicinskt syfte också. Mm. Och sen har Kanada som hela landet då, legaliserat det. Så där är det ju, där har det verkligen gått från att vara on the fringe liksom, till att bli mainstream, kan man säga. Och det ser vi återspeglas också mot oss i Sverige via tv-serier och Netflix och kultur, musik, alla möjliga uttryck som kommer till oss.
Mm. Att det blir mer och mer mainstream med den här.
Ja, det är ju inte det än, tack och lov, i Sverige. Men det är det där borta, och det är bara frågan när det kommuniceras över hit också.
Mm. Mm. Men vet vi vad som händer i hjärnan vid bruk av cannabis?
Ja, en viss, det vet vi väl till en ganska stor del, men inte helt ut. Och som jag nämnde, cannabis, det är ju en växt, och de här ämnena påverkar ju hjärnan på olika sätt. Och THC, det är ju det som framkallar ruset, och det är alltså en cannabinoid som det heter.
Mm.
En psykoaktivt ämne som finns i cannabis. Och det påverkar våra egna, kroppsegna cannabinoider. Så alla vi människor
har
cannabinoider. Men de är inte samma som de som finns i cannabis, utan de är egna. Men det som händer, och de är viktiga, våra kroppsegna cannabinoider är jätteviktiga för oss, för hjärnan, för de är en del av hjärnans interna kommunikationssystem som reglerar trafiken av signalsubstanser i synapsen. Mm. Så att det är liksom jätteviktigt att det får fungera fritt, och hjärnan, fort vi tänker eller liksom agerar, så sker det ju massa saker i hjärnan. Det sker ju elektriska impulser från mellan nervcellerna, och signalsubstanser går i synapserna, och det här regleras av det här endokannabinoida systemet. Och problemet då med cannabis, det är att du THC, det liknar en sån här kroppsegen cannabinoid som vi har, som heter anandamid. Och kroppen misstar det och det stör, kan man säga, det här hjärnans kommunikationssystem.
Ja.
Så att...
Och hur negativt är då det? Alltså så att det stör? Ja. Påverkar det väldigt mycket eller är det så? Ja, det stör lite grann men det gör inte jättemycket för människan liksom.
Det beror på, såklart. Ja. Det beror på väldigt mycket för att om man ska börja någonstans så det stör det här kommunikationssystemet.
Mm.
Och det andra saken det gör är att det påverkar negativt förmågan att bygga nya nervbanor och göra nervbanor tjockare. Alltså saker vi gör oftare blir vi liksom bättre på och de nervbanorna bildas ett fettlager runt om och de blir liksom som motorvägar. Trafiken kan gå mycket snabbare. Och det här är någonting som sker framförallt hos unga personer mer än vad det gör hos äldre personer. Och det har att göra med att den unga hjärnan är mer plastisk, mer formbar.
Mm.
Och därför så blir cannabisanvändande extra riskabelt för den som är ung. För att då stör eller hjärnans mognadsprocess kan man säga riskerar att störas av det. Så att du får två saker. Dels påverkan på hjärnans kommunikationssystem som påverkar alla såklart men också själva mognadsprocessen.
Mm.
Och då är ju frågan okej, men vad får det för konsekvenser då, som du är inne på? Och det är inte lätt att, för det beror väldigt mycket på. Det är inte så lätt att säga som att jag röker cannabis en gång och sen händer det här. Mm. Nej, ofta att det kanske inte händer så mycket. Nej. Såklart, utan det är ju som ni, jag tror ni är inne på eller förstår att det är dosrelaterat, hur ofta du använder, hur starkt det är, men jätteviktigt hur ung du är.
Mm.
Du ser ju yngre du är, desto större risk och effekt för negativa effekter får du utav det här. Men om man ska vara lite nördig sådär, om du går till amerikanska hälsomyndigheter så gör de bra forskning på vad som händer. Och de väljer att dela in konsekvenserna på kort sikt och liksom på längre sikt.
Ja.
Och det vill man veta. Vad händer liksom på kort sikt? Vad händer relativt snabbt då?
Ja.
Och då kan man säga att de här THC, när du liksom drar in, säg att du röker hasch till exempel, så syresätts ju blodet i lungorna och THC går upp via syret, går in i blodet och så går det upp i hjärnan och sen vandrar det ut i synapserna. Det sätter sig och blockerar sådana här receptorer som är mottagliga för naturliga cannabinoider, cannabino-1-receptorn, och sen störs det här systemet. Och då får du effekt, de här cannabinoidreceptorerna, de finns på väldigt många olika platser i hjärnan. Så att det finns väldigt, väldigt många olika delar av hjärnan påverkas när man röker cannabis. Så det är väl liksom ett början till svaret, att det är väldigt många olika delar av hjärnan som påverkas.
Mm.
Och hur kraftigt påverkas det dem då? Ja, det är såklart dosrelaterat. Men viktiga, liksom, stora områden man kan säga, det handlar om kognition. Det vill säga främre delen av hjärnan med beslutsfattande, tänkandet, minnet påverkas, svårt att komma ihåg saker, koncentrationsförmågan. Sen har du liksom belöningssystemet. Du får liksom en positiv kick då av att ta cannabis. Och det finns ju en beroendepotential i det också. Och sen finns det sinnesintryck och annat som påverkas. Så att väldigt många olika delar. Så du får problem med kognitionen. Vissa personer får psykiska besvär men inte alla av liksom också kortvarigt användande. Och en rad, ska jag säga, framförallt kognitionen och det psykiska. Sen har du i viss mån effekt, inte jättemycket på kroppen, men det är framförallt på det psykiska och på kognitionen, kan man säga. Men ska bara avsluta med att hjärnan har en otrolig förmåga att återhämta förmågor som blivit nedtrubbade eller avtrubbade.
Mm.
Så att om du använder cannabis ett antal gånger och du får liksom en sänkning i måendet och liksom tänkandet i kognitionen, så kan hjärnan återhämta mycket av de förmågorna om man slutar med cannabis.
Mm, mm, mm.
Så att om du inte kontinuerligt...
Man förstör det liksom inte för en livstid.
Nej, verkligen inte. Utan det finns jättegoda möjligheter att återhämta förmågor som har blivit avtrubbade utav cannabis på kort sikt.
Mm.
Men det här är lite grann brasklappen, att om du gör det i ung ålder då, så är det en betydande risk om du liksom fortsätter att kontinuerligt ta cannabis under en längre tid. Då finns det den här risken kan man väl säga för att själva hjärnans mognad skadas då på olika sätt. Och det kan ju ge långtgående konsekvenser och där är man fortfarande lite oklar exakt hur allvarliga, hur pass långtgående de konsekvenserna är.
Mm.
Men det skulle jag säga, det är den absolut största risken med cannabis. Det är att unga personers mognande hjärnor påverkas negativt med liksom konsekvenser som ni kan räkna ut framåt i livet kan bli ganska långa.
Ja.
Och jag ska bara avsluta med att säga att hjärnan mognar upp till 23, 24, 25 års ålder. Så det vet man ju om nu att det är inte bara 15 år.
Nej, precis. 23, man är ändå 24. Ganska gammal.
Ja, men det känns som man har hört att men hjärnan är färdigutvecklad när man är 25. Ja. Typ. Alltså, ja. Men om man liksom ska knyta an till vårt ämne, just ångest och psykisk ohälsa, hur ser kopplingen ut mellan cannabis och psykisk ohälsa?
Ja, det finns helt klart en koppling. Det är bara frågan att fundera på hur den ser ut och i vilken riktning det går. Det finns ju de som menar att det finns cannabis kan liksom bidra till psykisk ohälsa. Sen å andra sidan finns det de som kanske har en psykisk ohälsa eller ett dåligt mående som tar till cannabis och använder det för att hantera jobbiga känslor och så. Och som det säljs in mycket i Nordamerika, det här big business, det är att det ska vara avslappnande och man ska kunna koppla av och hantera ångest, stress, jobbiga känslor på olika sätt.
Ja, till och med liksom ångestdämpande.
Ja, exakt. Ja. Exakt, va? Så jag tror du har dels en effekt att människor som redan mår dåligt eller har underliggande besvär kanske i högre grad tar till cannabis. Det ser man ju som ett sätt att hantera det. Då kan man ju diskutera hur effektivt det är då. Men dels finns det och sen finns det andra att cannabis i sig kan skapa eller förvärra liksom psykisk ohälsa på olika sätt.
Och på vilka sätt kan det förvärra?
Alltså, det beror på, det gäller inte för alla, men de som tar, för en del som tar cannabis kan få negativa upplevelser som en del kan få hallucinationer. Del kan få delusioner, alltså förvrängd verklighetsuppfattning och vanföreställningar. En del kan få psykoser också. Men de här sakerna är ju, dels inträffar inte hos alla personer alla gånger, utan det är en risk. Och också ofta är det ju ett resultat utav väldigt många olika bakgrundsliggande variabler.
Mm.
Där cannabis blir liksom en av flera som kan kanske bidra till att en psykos bryter ut som kanske inte annars hade gjort det.
Nej.
På olika sätt.
Mm.
Så att det är ett sätt som det kan liksom leda till eller förvärra psykisk ohälsa.
Mm. Mm. Ja, men är det då så, för det var liksom nästa fråga, just det här med kopplingen mellan cannabis och psykoser. Men är det så då att alltså, om man kanske får en psykos när man har upp på, så kan det handla om att man har det här underliggande och att cannabisen då gör att det kommer fram liksom. Alltså just
så kan det vara.
Vad vet man?
Vad jag har förstått av behandlare som arbetar med den typen av frågor, att de tittar ofta när de får ett fall med en person som har psykos, så kartlägger de ofta bakgrundsfaktorer. Ja. Och en sak de är väldigt noga med att titta på, det är cannabisbruk.
Mm-hmm.
Så finns det med? Och ofta så gör det ju det.
Mm,
och då är ju frågan, varför gör det? Och ja, kan vara så att cannabis har bidragit till att det utbryter, men det kan också vara så att människor som redan är mer sårbara i högre utsträckning använder cannabis.
Ja,
också.
Precis. Ja, det är skitsvårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget.
Mm, men man kan vara öppen för, troligt är nära både och. Alltså.
Ja.
Det är just det.
Trogisning.
Mm. Ja. Exakt. Men kan man se någon koppling till andra psykiatriska diagnoser? Alltså jag tänker som schizofreni, alltså den typen av psykiatriska
diagnoser. Troligen. Schizofreni har man ju sett, det har ju gjort sådana här stora värnpliktsundersökningar i Sverige för jättelänge sedan, där man såg en tydlig koppling mellan unga personer som använt mycket cannabis och i högre grad har schizofreni.
Ja.
Å andra sidan så kan man se i vissa andra länder där man har haft ett ökat användande generellt utav cannabis, har man inte sett motsvarande ökning utav schizofrenifall. Så det är svårt. Jag ska inte svära på hur sambandet ser ut. Men att det finns helt klart ett samband, och sen får man utröna mer vad det beror på.
Mm.
Eller hur det ser ut.
Men liksom om nu utgår vi från vår magkänsla här, ska jag verkligen vara tydlig med att säga. Mm. Men enligt vår magkänsla så känns det som att alltså man den senaste tiden inte är speciellt rädd för cannabis. Alltså att man liksom, man ser inte till cannabisens skadeverkningar på samma sätt som man kanske har gjort innan. Och att liksom den allmänna känslan är bara att så här, men det är inte så farligt. Eller det är inte farligt alls.
Mm.
Vad säger din magkänsla?
Ja, jag delar den tyvärr.
Ja.
Ja.
Men jag tror det är lite av en paradox någonstans att cannabis har blivit mer och mer potent. Det har blivit starkare under ganska många år. Alltså om man tar den breda penseln så kan man säga att mängden THC, som ju är det som framkallar ruset, den har överlag gått upp ganska kraftigt i cannabisplantor.
Okej, och varför har det, varför då?
Varför? För att du vill ha ett starkare rus, du vill ha en bättre produkt. Människor som säljer cannabis med en högre THC-halt får mer pengar. Det är THC som säljer, så att säga. Så att med odlingstekniker och annat så har du drivit upp en THC-halt. I europeisk liksom kontext så har alltid, men holländska varianterna där man har liksom mer fått odla mer fritt, så att säga, de har fått fram starkare cannabissorter än andra. Men numera med legaliseringen i Nordamerika och där det är lagligt med produktion av cannabis, då har det liksom satt verklig fart och då kan du göra väldigt potenta cannabisberedningar när du liksom gör en industriell skala på det, sätter moderna odlingstekniker och annat.
Mm. Och det finns inget regelverk för hur stark en planta får vara. Alltså du får göra en planta hur stark som helst om det väl är legaliserat.
Ja, det beror ju på hur lagstiftningen ser ut i de olika delstaterna då och i Kanada. Och det finns ett lapptäcke av olika regler i de olika delstaterna för det där. Och det finns olika licenser som möjliggör dig att odla eller få fram och producera olika starka cannabis. Men, men ja, du kan odla väldigt starka cannabissorter. Du får göra det i USA.
Ja. Ja, men för du var ju inne på det lite här i början som är väldigt intressant, just hur det har sett ut i Sverige, alltså rent historiskt. Så det var först liksom på 60-70-tal som man började liksom använda cannabis i Sverige, alltså något sån här liksom.
Jo. Lite mainstream-aktigt.
Ja, liksom. Även om det, vi inte ska kalla det kanske. Men, men liksom hur, alltså när sker den här förändringen? Alltså är det i samband med att det legaliseras i liksom vissa delstater i USA, Kanada, eller när skulle du säga att liksom, ja, men att den här attityden som vi nu pratar om, att det liksom känns mer okej på något sätt. När sker den förändringen?
Jag tror den sker nu. Gradvis har skett sedan ett antal år tillbaks. Jag tyckte mig se den för 10 år sedan. Men då var den nog svagare än vad den är nu. Nu tror jag att den blir starkare och starkare. Och jag tror det har att göra med normaliseringen i Nordamerika. Och den i sin tur drivs numera av industrin som vill sälja mycket. Och innan dess så drevs den, så att säga, när det var liksom hippies och vissa, vissa andra kulturella uttryck som mer var på marginalen, så vann inte cannabis någon större framgång hos befolkningen, utan de allra flesta var emot det. Och på 80-talet så var det liksom en väldigt en restriktiv syn på droger, och man hade liksom föräldrarörelsen och annat hade sett igenom cannabisromantiken, kan man säga. Och sen så kom det tillbaks. Skälet till att vi sitter här och pratar om det här ämnet nu tror jag har någonting att göra med att 1996, alltså vad blir det, 26 år sedan, så fick man igenom i Kalifornien. Det var liksom första gången som cannabis tilläts för, eller i så kallat medicinska syften. Och det var ett resultat av att i många amerikanska delstater så har de mycket sådana här direktdemokrati. Du kan lyfta en fråga, samla namnunderskrifter, lyfta upp en fråga till folkomröstning till exempel i delstatsparlamentet. Och då gäller det att bilda opinion för att få igenom det här. Så väljarna går och röstar liksom om det. Så det skedde, så att säga. Det hade försökts massa gånger innan, men det hade misslyckats. Och sen 1996 då kom det väldigt professionella kampanjmakare in i bilden. Det fick mycket pengar från vissa miljardärer som ville liksom stötta detta. Så du hade pengar och du professionaliserade budskapet kring cannabis. Sen hade du liksom energin från gräsrotsaktivisterna. Och de tre sakerna tillsammans mynnade ut i att man började prata om cannabis. Inte som att men alla ska få använda cannabis för att det är liksom härligt och bra på något sätt. Utan man började prata om det som mer i, det här kan vara medicinskt bra. Det här kan hjälpa svåra cancerpatienter, människor som har lider av cellgiftsbehandlingar, människor som har epilepsi eller andra problem. De här måste vi visa, vad ska jag säga, barmhärtighet mot eller compassionate, och vi måste liksom ge dem lindring. Vilket ju är ett reellt och legalt argument någonstans. Men som det sen blev då, för då kunde väljarna tilltalades av tanken att vi ska inte tillåta cannabis för alla, vi ska bara ge det för den här så att säga behövande gruppen, och de ska få det. Men när man sa ja till det då, med en liten marginal 96, så i liksom lagförslaget så slank det med liksom en liten, så att säga, en liten mening som sa att personer som är allvarligt sjuka och i behov av cannabis för anledning X, Y, Z och Ö till exempel, de ska få cannabis, och andra, ungefär någonting i stil med att, och andra för vilka de själva uppger att cannabis vore bra för dem. Ungefär någonting sånt. Så den slank med, den lilla bisatsen. Och det möjliggjorde sen att i stort sett vem som helst som uppgav att han eller hon själv behövde cannabis kunde då få det. Så att det var liksom en liten miss, kan man säga. Medveten kanske, eller omedveten. Det beror på vad ni själva drar för slutsats av det. Men det gav sen uttryck till hela den här industrin. Och det satte liksom dominoeffekt i spel i Nordamerika. Där medicinsk cannabis spreds från delstat till delstat på det här sättet, och det växte upp en grå medicinsk cannabisindustri och företag som levde då, och vissa läkare, väldigt fåtal, kanske någon procent bara, som tjänade pengar på att skriva liksom intyg om att personer hade rätt att ha cannabis för medicinskt syfte. Så att då blev det liksom en oreglerad business kring det som bara gled alla ur händerna, och sen blev det liksom nästa naturliga steg, ja men då kan vi lika gärna legalisera hela sektorn då, för att vi har ändå tappat kontrollen lite grann över det här.
Precis.
Och det skedde sen i Colorado 2012, och sen har industrin verkligen satt sig i förarsätet och tjänat mycket pengar, och nu driver man det här, så att nu är liksom aktivismen är liksom borta någonstans, den är nere på golvet, och nu är det liksom Wall Street och pengarna som har tagit över.
Men om inte den där sista meningen hade glidit med, alltså för någonstans är det ju, alltså så här, om en cancerpatient faktiskt kan bli hjälpt, eller om man har alltså om man upplever att man medicinskt blir hjälpt av cannabis, vill man inte då hjälpa de här personerna? Alltså kan man inte på något sätt bara ha det i medicinskt syfte? Eller jo, är det liksom...
Det är ju det man borde göra.
Ja.
Så hade inte den sista meningen slinkt med då.
Ja.
Får se, det är svårt att säga vad som hade hänt, men jag tror absolut att det går att ha, att cannabis kan ta en viss roll i medicinskt syfte om det görs rätt. Och det görs ju bra i många länder. Man har ganska strikt kontroll över det.
Och hur har man då kontroll över det?
Ja, för det första, du behöver inte tillåta växten att röka och kalla det för medicin eller läkemedel, som det har skett så att säga där borta, utan du kan ha, du kan göra läkemedel som innehåller beståndsdelar från cannabisplantan, som innehåller CBD till exempel, eller i viss mån också THC. Det finns faktiskt sådana läkemedel som är godkända för vissa personer eller patienter som har vissa behov av det så att säga. Och där biverkningsprofilen är väl beskriven, dosen är liksom väl kontrollerad och tillverkningen av dem sker på ett säkert sätt. Så att cannabis som växt har liksom för dålig evidens eller nytta för att liksom anammas utav läkemedelsindustrin som sådant. Däremot så kan den förekomma i vissa undantagsfall och som jag sa, beståndsdelar i riktiga mediciner så att säga. Så det går att göra cannabis som medicin på rätt sätt, och ett av liksom de bästa exemplen kanske på det är att det funnits som lindring för epilepsi för barn till exempel, där man kommer på att det kan vara bra. Liksom. Och det måste gå att ha det utan att det ska liksom spilla över i det här att ja, men jag tycker att jag ska få använda cannabis för jag mår lite bättre av det. Bara allmänt den här liksom, som bara industrin använder för att liksom, sälja till alla så att säga och göra alla beroende i stort sett.
Men på tal om beroende, alltså kan man se, alltså finns det någon statistik på hur många som söker sig till vården här i Sverige då för liksom cannabisberoende?
Jag har inte det, någon sån siffra i huvudet. Jag vill bara minnas att det var för ett antal år sedan man pratade om, i Stockholm så hade antalet unga personer som sökte beroendevården och hade liksom cannabis seglat upp som nummer ett. Mer än alkohol till och med.
Så det har liksom ökat.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June.
Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Jag tror det, ja. Var i Stockholm, det här, jag citerar mig inte på det, det var några år sedan. Sen var det, jag har sett någonting från Kanada till exempel, det har skett en enorm ökning på vissa ställen utav just cannabis och unga personer som söker vård för beroendeproblem. Så att jag tror att det har potential att öka ganska kraftigt, tyvärr.
Mm.
Och det är också knepigt det där med beroende och cannabis. Jag menar, vem är beroende och hur liksom vet man själv om att man är beroende?
Mm.
Och jag vet inte vad ni säger, men ofta kanske man inte själv inser att man är beroende förrän man vill sluta. För att jag menar, om jag använder någonting som jag inte ser några problem själv med, ser inga skäl till att försöka sluta, hur kan jag då veta att jag inte kan sluta eller om jag kan sluta?
Ja, precis.
Och sen det kan ta många år för människor som har cannabisproblem, och sen kanske de upplever att oj, jag kan inte, helt plötsligt så kan jag inte sluta, och då får de ett ganska tufft arbete framför sig då.
Mm. Men i en rapport från Fotte så pratar man om unga personer som använt cannabis och att de har nedsatt IQ i jämförelse med de som inte har använt cannabis. Först och främst, vad är egentligen mycket? Alltså, hur mycket måste man bruka för att det ska anses som att man brukar mycket?
Ja, det är också en flytande gräns. Men jag tror liksom, kontinuerligt användande, så att du använder flera gånger i månaden åtminstone. Men sen finns det de som använder dagligen eller liksom nästan varje dag så att säga. Och där har du ju en betydligt större risk för de här effekterna som du nämnde. Och jag vet inte vart den kom från Forter, men det har gjorts en del forskning och man har tittat på koppling mellan IQ då och tungt användande eller väldigt frekvent användande. Och där du liksom uppfyller kriterier för att vara beroende av cannabis som ung person, och där har jag sett en ganska stor sänkning, i alla fall med ett par enheter av IQ.
Ja. Mm-hmm. Så man blir liksom lite dummare av att röka cannabis?
Ja, kan man väl säga, tyvärr. Och det är ju en opopulär sakuppgift hos många som använder cannabis som man inte vill känna sig vid. Men jag tror det är viktigt att skilja på ändå att sporadiskt användande är någonting annat än det här vanemässigt tyngre användandet. Och det ser man i Sverige. Jag tror att Folkhälsomyndigheten gjorde också en rapport där man tittade på konsekvenser av cannabisanvändning och annat. Att det är ju en stor skillnad mellan de som har använt det en gång, ja, där ser du ingen större effekt. Och de som har använt några gånger, inte heller jättemycket. Men de som är liksom mer än 20 eller 21 gånger, så att säga, där har du en väldigt stor negativ effekt på olika parametrar.
Men kan det inte också ha, alltså, med andra saker, alltså typ så socioekonomisk liksom?
Man ser i den samma rapport, ser man att personer med sämre socioekonomisk position i högre grad använder droger och cannabis också.
Ja.
Så antagligen är det så. Men det ena betyder inte att det andra inte stämmer. Så båda kan stämma. Jag tror båda stämmer.
Nu har vi varit inne lite grann på det här, men något som också då ständigt debatteras i de här frågorna är ju just det här med legalisering och avkriminalisering. Först och främst, vad är skillnaden mellan avkriminalisering och legalisering?
Man ska börja för default option någonstans som alla jordens länder i stort sett har, det är att hålla narkotika, däribland cannabis, förbjudet. Det vill säga produktionen är förbjuden, hantering ofta är förbjuden och försäljning är förbjuden. Sen finns det, och det görs, det finns tre stycken narkotikakonventioner som under, som FN har, som alla jordens länder har förbundit sig till och som Kanada numera öppet bryter mot och några andra länder. Så grundläget är att inte tillåta laglig handel med cannabis. Men sen är frågan, vad gör vi åt liksom själva användandet då? Och då finns det ju olika, man är olika sträng på vad man gör åt det då. Så att det finns många länder som bara har det förbjudet på pappret, men som inte liksom i verkligheten gör så mycket åt att vissa personer använder det. Som har lite mera låt gå approach då. Kan vara mer eller mindre uttalat. Om man ska liksom backa några år liksom till Europa, så säger Holland ett sånt exempel där man har sagt att ja, men vi kommer liksom inte ingripa att människor går till en coffeeshop och köper cannabis där. Det är fortfarande olagligt på pappret, men i praktiken så gör vi ingenting för att efterleva de lagarna. Då. Så att det är ett sätt man kan se på en avkriminalisering. Alltså det är kriminellt, men det är ingen som orkar straffa dig för att du gör det. Så att säga.
Liksom det får ingen ju ändå inga konsekvenser.
Det får inga konsekvenser.
Nej,
det är
ingen böter, ingen fängelse.
Nej, exakt. Beroende på hur det är utformat. Mm. Sen finns det andra exempel man pratar om. En annan variant kanske man kallar det av avkriminalisering. Det är att du visst kan få konsekvenser av att till exempel inneha eller använda cannabis. Eller inneha då. Men de är inte straffrättsliga, utan det kan få andra typer av konsekvenser. Och ett sånt exempel som ofta lyfts upp är Portugal då.
Ja, just det.
Och då pratar man att det var ett sånt land som det var olagligt på pappret, men de hade liksom inga resurser att förhindra att människor använde cannabis, och väldigt lite pengar satsades på vård och behandling och sådär. De hade jättemycket problem med det i början av 2000-talet. Så de beslöt att okej, vi ska strunta i att polisen går efter personer som använder cannabis, och vi ska satsa jättemycket pengar på vård och behandling, och vi ska ha sociala liksom avrådningskommissioner, kanske man kan säga det. Så att när du, en ung person, påtappas med cannabis, så kan du få bli utsatt för alternativa konsekvenser. Du kan bli ställd inför en socialarbetare och en domare, eller till exempel som du kan ha sådana här samtal. Du kan, i vissa fall så får du inte körkort, vad jag förstår. Du kan få tror jag till och med att du kan få tvångsmässigt, inte tvångsmässigt, men att du kan bli ålagd vård genom vårdprogram och så. Så att det blir ändå någon form av konsekvens och tvång i det systemet då. Bara att det inte blir liksom, det får ingen straffrättslig konsekvens. Nej. Så det är ett annat sätt att se på avkriminalisering, att du får den typen av konsekvenser. Och i Portugal-exemplet fungerade ganska bra under lång tid, men premissen var ju någonstans att det byggde på att det fanns mycket pengar och resurser att hjälpa människor med.
Mm.
Sen fick Portugal ganska stora ekonomiska problem sedan dess med finanskris och annat, och de har inte haft råd längre att lägga lika mycket resurser på att hjälpa personer. Och nu är liksom allt tillbaka. Nu ser det ganska illa ut där igen, kan man säga. Så att det här med huruvida det juridiskt är tillåtet eller inte, det verkar inte ha haft en jättestor betydelse. Och i Europa kan man säga att det finns många länder som har mer eller mindre sträng syn på narkotika, och man hittar ingen jättetydlig koppling mellan hur mycket eller hur lite narkotika som används då. Så att det tycks ha att göra med andra saker i många fall. Så att det var två sätt att se på avkriminalisering, men i båda de fallen så är det ju inte tillåtet att odla, producera och sälja, utan det är fortfarande olagligt. Men när du har legaliserat någonting, då är det liksom, då menar man att då är det också tillåtet.
Ja. Exakt.
Det går ju att, det är inte fritt fram såklart. I en legal marknad så har det fortfarande regler.
Ja.
Och beroende på hur de reglerna är skrivna, så kan det få väldigt många olika konsekvenser av det såklart.
Men som Kanada och vissa delstater i USA, där är det ju legaliserat.
Ja.
Och vad har varit liksom deras främsta argument för det?
Ja, som jag nämnde i början då i USA, med den här gråa marknaden av så kallad medicinsk cannabis eller cannabis för medicinsyfte, då vill jag mena att det var mycket ett liksom misslyckat försök att liksom ta kontroll över den gråa marknaden för medicinsk cannabis, som ledde fram till att ja, men då kan vi lika gärna liksom legaliserade fullt ut, och fördelarna så att säga med det från politikens håll, om man ska kalla det för, det är att du kan ju få in skatt.
Ja, just det.
Så att ett argument har varit skatt. Du kan få in skatteintäkter. Och tvillingargumentet till det är att då får kriminella liksom mindre pengar, och vi kan sno den här kriminella hanteringen utav cannabis, göra en laglig av den. Då kan liksom staten och samhället få in skattepengar från det. Och så kan vi dessutom minska på de kriminellas makt, kan man säga. Och utöver det så har man tänkt att ja, men vi kan liksom på pappret i alla fall sätta skarpa restriktioner som gör att unga inte får tag på det. Vi kan sätta jättehöga skatter så att priset på cannabis går upp, så att unga personer och andra inte har råd att köpa, eller unga personer ska inte få använda det, utan det sätter vi höga åldersgränser. Och sen så gör vi priset så högt att människor inte har råd att köpa så mycket cannabis, och då kommer användandet ändå inte explodera, så att säga.
Mm-hmm.
Så att det finns, om du bara kollar på det vid ett bord med en papper och penna och ritar, så finns det många goda argument som man tänker sig skulle kunna ge positiva exempel, men som inte har visat sig falla ut så väl, skulle jag säga.
Ja, okay.
Ja, för när jag hörde så här så tycker jag att det låter som en ganska bra idé. Alltså typ att man fick köpa det då på Systembolaget som vi har här, där det ändå är 20-årsgräns, och om man då också hade satt lite högre pris så att det inte var så liksom enkelt att köpa heller av den anledningen.
I Kanada så att säga, de var ju lite efter. I Kanada kom ju 2018, och de hade ju sett vissa barnsjukdomar, kanske man kallar det för. För ja. det gick ganska illa. Jag kan komma tillbaka på det, vad som hände i Nordamerika. Men de såg att det fanns ganska stora problem med sättet som det gjordes på, så att säga, i Colorado och andra ställen. Så att de hade som en väldigt slagkraftig slogan för hur de skulle göra. De ville, nu ska vi se vad de sa, de ville hålla profiten borta från den organiserade brottsligheten. De ville hålla drogerna borta från barnen, och de ville få in skattepengar till medborgarna. Mm. Någonting sånt. Tre bra saker. Så ja. Men vi har bara allt bra. Liksom.
Ja.
Så det kanske inte är jättekonstigt att de fick igenom det där borta. Då. Men vad är det som... Det jag vill mena är att det där är tre stycken storheter som inte går att förena. För att det finns en rad inneboende motsättningar med det där. För det första, liksom, okej. Okay, för att den svarta marknaden, så att säga... Om vi börjar med folkhälsoargumentet. Om du ska liksom skydda människor från att inte köpa så mycket cannabis, du vill ju göra varan dyr. Det, så säger nästan all ekonomisk liksom, vetenskap. Så att säga. Gör priset dyrt så får du konsumtion, mindre konsumtion.
Mm.
Risken med det då, eller nackdelen med att göra det för dyrt, det är att då finns det ju kvar en svart marknad som inte är dyr.
Ja, såklart.
Mm. Och ska du konkurrera med den, så att om du vill ha folkhälsa, då ska du ha ett dyrt pris. Problemet då är att du får svart marknad som är attraktiv. Och vill komma åt den, då måste du sänka priset.
Då måste du hålla samma pris som den svarta marknaden.
Ja, kanske lite högre. Det beror på om konsumenten tycker att det är värt att lägga lite mer pengar, så länge man köper det lagligt, så är det väl okej. Okay. Men du kan inte ignorera den svarta marknaden, utan den finns där. Och sen dessutom, som ni pratade inne, så hur kan man göra användandet liksom mindre farligt då? Ska vi sätta en gräns på hur starkt cannabis får vara till exempel? Ja, fine, men den svarta marknaden har ingen sån gräns. Så då kan man gå dit. Så du kan inte sätta allt för strikta. Den svarta marknaden begränsar vad liksom det går att göra i praktiken då.
Mm.
Så att, och sen har du, så att säga, politikerna, de vill ha in, de tänker sig att vi kan få in mycket skatteintäkter, och det blir många arbetstillfällen också. För att det har skett i Nordamerika då, att det har blivit många nya företag som har ploppat upp. Du ska ju odla, och sen ska du sälja det på olika sätt, distribuera, tillverka det, och sen ska du distribuera cannabis till personer. Så det finns jättemånga olika sidoverksamheter som har ploppat upp då kring cannabishanteringen. Så det finns många intressen som tjänar på det här på olika sätt då. Men för dem är samma sak. Risken för dem är att ja, men den svarta marknaden, ju mer de tar marknadstillfällen, desto mindre blir liksom de legala arbetstillfällena. Så att alla, så att säga, både industrin tjänar på låga priser, och lagstiftarna tjänar på låga priser och högt användande, kan man säga. För då får de in skatteintäkter.
Mm.
Så att det har liksom folkhälsoargumentet om att vi ska hålla cannabis väldigt begränsat och det ska vara väldigt lite. Det har liksom fått stryka på foten i nästan alla fall. Och det har blivit en väldigt kommersialiserad modell, kan man säga, i Nordamerika. Och det skett i nästan alla delstater. Det finns ett eller två undantag där man försökt sig ha på en mera restriktiv approach. Så nu är det jättemycket pengar i det här. Det finns kopplingar mellan politiken där folk går in och ut, som i många andra fall såklart, mellan företagen och lagstiftningen, och där man går och blir lobbyister för cannabisindustrin på olika sätt. Och varje gång det kommer upp, man börjar med skarpa restriktioner som liksom trummas ner och trimmas ner hela tiden. Så att det är liknande med liksom andra, när man pratar tobak och alkohol också, att det tog ganska lång tid innan samhället kunde tämja de industrierna på olika sätt. Och nu är de väl hyfsat tämjda kanske i Sverige. Jag vet inte vad andra säger om det, men med cannabis har det varit väldigt svårt, kan man säga, att tämja det. Så att det har fått...
Ja, för varför? För jag tänker liksom så här, vi har ju ändå Systembolaget i Sverige, och så här, alltså, ja, det finns ju ändå en svart marknad för alkohol också, alltså för de som inte får handla på Systembolaget ännu, eller så här, om man nu vill köpa ännu billigare, jag vet inte, men det känns väl ändå som att gemene man ändå handlar sin alkohol på Systembolaget ändå, även om det finns en svart marknad för alkohol. Så varför skulle det inte funka lika bra med då cannabis? Alltså, att varför är man så rädd för den svarta marknaden? För om det skulle finnas på Systembolaget, skulle inte gemene man köpa sitt cannabis på Systembolaget då? Eller skulle man ändå vända sig till den svarta marknaden för att det skulle vara så pass mycket billigare? Eller liksom så här, varför har man den svarta marknaden som det här starka argumentet?
Alltså,
när det funkar så bra med Systembolaget och alkohol.
Ja, jag tror Nordamerika och Sverige är kanske annorlunda på flera olika sätt där. I Sverige har vi ju, alkohol har ju varit vår liksom stora kulturella drog liksom jättelång tid och sådär. Mm. Och för 100 år sedan så söp halva svenska folket ihjäl sig nästan, om man överdriver lite grann. Men det var jätteproblem med det, och vi fick väldigt restriktiva regler kring det. Och Systembolaget var ju en kompromiss mellan de som ville förbjuda alkohol totalt, som nästan lyckades med det i Sverige med folkomröstning 1922 tror jag det var. Så det var ju en sån här, liksom, det tog ju långt. Sen dess så har vi ju lärt oss att leva med alkohol, och väldigt många använder det fortfarande, och vi har Systembolag och många svenskar är nöjda med det då. Men i Nordamerika, jag tror också att många underskattade livskraften hos den svarta marknaden. Man tänkte att ja, men det är så lätt, liksom, samhället kan ta kontroll över det här, men det har visat sig väldigt svårt där borta. Och jag tror att det har att göra med, ja, men det är inga regler, liksom, inga jobbiga tillstånd hit och dit, och det är en ganska stor regleringsapparat som kommer till när du ska ha cannabis lagligt. Alltså det är väldigt mycket saker som du ska uppfylla. Och den svarta marknaden har visat sig varit ganska attraktiv för många personer att fortsätta köpa sitt cannabis ifrån.
Okay.
Och det i kombination med enorm lobbying från industrin har gjort att liksom folkhälsan har fått stryka på foten där borta. Mm. Jag tror att det är lite grann svaret till varför jag inte tror på legalisering som en lösning. Och det andra är att det är så få människor i Sverige som använder cannabis. I Nordamerika var det ju, normaliseringen kom ju först, du hade ett ganska högt användande, sen har du medicinsk cannabis, och sen har man liksom politiken och lagstiftningen har fått kapitulera inför det, kan man säga. Men i många länder i Europa och i synnerhet i Sverige så är det på en väldigt låg nivå. Och det är klart att skulle vi ha ett lika utbrett cannabisanvändande i Sverige som vi hade med alkohol och drickande, ja, då får vi kanske se på det på ett annat sätt, och kanske vi inte längre har möjlighet att upprätthålla ett förbud på samma sätt som vi har idag. Mm. Så att det är lite sån här pragmatism också.
Mm.
Jag tror att den stora risken då blir att då får vi ett normaliserat användande, och du signalerar och du släpper lös marknadskrafter på olika sätt som kan marknadsföra cannabis. Och det har ju skett väldigt kraftigt att det marknadsförs och förekommer i tv-serier, produktplaceras, företagen betalar pengar för att cannabis ska förekomma i tv-serier och filmer, och de skryter själva om hur duktiga de är på det. Så att det är liksom det man inte vill ha någonstans, tror jag.
Mm. Men åter då till det här med alltså att avkriminalisera eget bruk som vissa länder har gjort. Varför har Sverige inte gjort det?
Sverige har, så att säga, konventionerna säger att du får inte tillåta cannabis att användas, så att säga. Men det ålägger oss inte exakt vad vi ska göra åt det. Okay. Så Sverige och Norge tidigare, vi gick lite längre och kriminaliserade även själva bruket. Och tanken var liksom att vi kan förbjuda produktionen, vi kan förbjuda försäljning, vi kan förbjuda innehav, men så länge användandet inte är förbjudet, då är det liksom svårt rent lagstiftning, varför ska det vara en frizon hos det? Så att tanken med det svenska sättet är att liksom användningen är det centrala problemet. Det är liksom det enda som du inte kan ersätta eller komma åt. Så länge vi måste komma åt användandet, för det liksom leder till allt det andra problemet. Så det är så man har tänkt. Så jag tror egentligen det är korrekt, bara att man kanske ska fundera på vilka påföljderna ska vara på ett bättre sätt.
Så fokuset är framförallt att få folk att inte börja bruka cannabis.
Precis.
Ja. Men många använder ju som sagt cannabis i medicinskt syfte. Men hur ser egentligen läkemedelsmyndigheter och hälso- och sjukvårdsmyndigheter på den typen av behandling?
Många är skeptiska. Och där får man vara noga med vilka ord man använder. För läkemedel är liksom strikt reglerade saker. Det kostar många miljarder att forska fram tillförlitliga och säkra läkemedel. Och cannabis är i 9 fall av 10 inte ett sådant. Eftersom, däremot som jag var inne på, det kan beståndsdelar från plantan, alltså THC, CBD och några andra, kan ingå i läkemedel så att säga. Men då finner sig frågan, kan liksom växten som sådant användas i liksom, så att säga, medicinskt syfte, vilket är liksom bredare begrepp. Säg som kanske liknande naturmedicin eller annat. Kan det hjälpa? Kan det vara bra saker på olika sätt? Och det kan det nog. Och det finns i vissa länder gör ju liksom lagstiftaren undantag, kan man säga, för den typen av användningsområde. Man brukar prata om smärtlindring är en sån sak, men det finns en stor placeboeffekt också i cannabis som smärtlindring. Så det är många som tror att det är liksom bra, men när man har gett dem något annat så har det varit placebo.
Exakt.
Så att det finns väldigt överdrivna anspråk, kan man säga, på cannabis som medicinskt syfte i många fall. Och det ska säga, det är också ett resultat av att det här är ju det som industrin säljer med. Det är ju det de säljer in till alla andra, oss som är skeptiska till cannabis, som är den stora majoriteten. Det är att det skulle vara medicinskt, det ska vara positivt, det ska vara rekreationellt, det ska vara avslappnande, det ska vara liksom allting positivt, kan man säga. Så det är en stor försäljningsgimmick också, kan man säga.
Men också som många frågade, liksom, vet man hur många vuxna versus hur många unga som använder cannabis? Är det vanligare i den yngre populationen, eller ser man liksom att man fortsätter använda cannabis även upp i ålder?
I Sverige menar
du? Ja, i Sverige.
Ja, det är vanligare hos unga än vuxna. I alla fall i officiell statistik. Jag vet inte hur bra man mäter på vuxna, men det är inte särskilt många vuxna i de undersökningar jag har sett. Ett par procent som har liksom använt inom närmsta året, kan man säga. Det är det måttet de har. Sen är det ju hos unga personer är det fler som testar, såklart. Och man ser ett högre användande hos unga vuxna än hos äldre personer.
Ja.
Så är det ju. Och det vi vet bäst om, det är liksom skolelever årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. För där finns det undersökningar som görs varje år och där man ställer samma frågor och har gjort sedan 70-talet, kan man säga.
Ja.
Och där ser man att användandet är ganska stabilt ändå. På runt, ska jag säga, så jag säger det, 6-7% tror jag som har testat i årskurs 9 och sen upp mot 15% i årskurs 2 gymnasiet som har testat. Och betydligt färre om det är 2-3% som har använt inom närmsta 30 dagarna, vilket är som tecken på mer frekvent användande, kan man säga. Så att gå till Colorado så finner ni att siffrorna är liksom 5-6 gånger högre än det, va? Så att det är en enorm skillnad på hur det ser ut i Nordamerika. Och det kan
kännas... Jag trodde faktiskt att det var... Ja,
ja, det,
min
det känns
känsla var att
som
var
att det,
mer.
Det är mycket, mycket mer.
Ja.
Och då är frågan så här, är det något fel på undersökningarna? Jag vet inte, de görs ju på samma sätt varje år, så att jag kan inte
ja,
se
ja, men
det.
Är man ärlig i dem då?
Ja, men varför skulle man börja ljuga helt plötsligt då? Liksom?
Nej, precis.
Men som sagt, det är lite oklart. Jag tror framförallt när man pratar med unga vuxna, där är väl användandet högre, men... Det är en sån en bra fråga som det är oenigheter om, och dessutom, jag menar, hur mycket droger kommer in till Sverige, det vet man inte heller. Det är liksom, det är olika uppfattningar. Dels var man de som försöker uppskatta konsumtionen och sen de som tittar på införseln och sådär. Och hur mycket av det går vidare till andra länder och så vidare. Så att det är stora osäkerheter.
Ja, för det var ju till och med ganska många som skrev till oss, och lite som vi sa själva med vår egna magkänsla, att, så här, att känslan hos många var att det känns som att jag är den enda som har minsta lilla negativ inställning till cannabis, att alla andra runt omkring mig bara har den här positiva bilden. Varför tror du det har blivit så nu de senaste åren?
Ja, för att industrin pumpar ut de budskapen och det vidareförmedlas av personer som själva vill använda drogen. Och jag tror att det finns en liten sån här effekt av att om du själv, jag vet inte, det är vissa som kanske röker cigaretter, man vill gärna dela med sig så att man är fler som använder. Och med cannabis upplever jag att det finns en sån här missionerande grej, att alla andra måste också se det fantastiska som jag har sett utav detta. Och sen sprider det sig, tror jag, jätteviktigt att komma ihåg att det kan se helt olika ut i kompiskretsar och små klickar, så att säga. Så att även om 9 av 10 är väldigt mycket emot cannabis, som jag tror är, och det ser man ju i opinionsundersökningar som SIFO gör, att nästan alla svenskar är väldigt mycket emot narkotika och cannabis, så kan det just i din krets vara precis tvärtom. Att där sprids andra normer, sociala normer och grupptryck och så.
Mm.
Så jag tror det är värt att hålla på det. De flesta är emot, och det finns en sån här majoritetsmissförstånd och man tror att det är bara jag som är emot, men i själva verket så är det vi som är i majoritet, kan man säga.
Ja,
ja. Men det känns också som att, alltså, oavsett om man är för eller emot, så säger ju alla att så här, men jag utgår från forskning, jag utgår från vetenskap, man länkar till, alltså hur ska man kunna sålla i det här?
Ja, det är ju inte liksom svårt att hitta de här positiva länkarna.
Ja, alltså, visst. Det finns ju allt, och det ska man säga, är det sant, och två, är det relevant? Ofta kan det vara sant men inte relevant, och ibland är det inte sant heller, och ibland är det delvis sant. Det är svårt att säga, men det kanske gäller fler områden än bara det här, men idag finns det ju allt för mycket information, tror jag.
Ja, alltså på det
finns ingen brist på information, utan det finns alldeles för mycket, och det är bara frågan, man måste liksom bara hitta någon man kan lita på som kan kondensera det här åt en, och det är väl det som är knepigt i moderna samhället.
Exakt. Ja, men Kraftsamling för psykisk hälsa har ju samlat 5 skäl att avstå narkotika, och vi tänker att vi ändå ska gå igenom dem lite grann här. Och den första är då för din hälsa. Alltså, varför ska man för hälsans skull avstå narkotika?
För att det har hälsorisker, hälsokonsekvenser är det enkla svaret. Och det handlar ju framförallt om en själv, och som vi har varit inne på i fallet cannabis, med den mognande hjärnan hos unga personer. Och det kan ge svåröverblickbara framtida konsekvenser av att använda narkotika, och dessutom omedelbara konsekvenser om du får psykiska besvär av det här och nu, så att säga. Så jag kan göra en sån här fånig jämförelse med röka tobak, som ju såklart är dåligt och hälsovårdigt på olika sätt, men det är ju liksom inget omedelbart problem för dig. Att du kan liksom inte överdosera av en cigarett, eller det är klart, om du liksom injicerar nikotin då kan man faktiskt dö av det i väldigt stor mängd, så visst, men det händer ju inte. Däremot får du negativa hälsoproblem kontinuerligt, gradvis, under lång tid. Men narkotika är lite annorlunda, du kan få konsekvenser här och nu som är allvarliga för dig på olika sätt. Och som sagt, psykisk hälsa är en sådant, det är liksom den stora risken, skulle jag säga, med narkotika. Sen är det klart att det finns risk, den ultimata negativa risken med att ta narkotika, det är ju överdos, såklart. Och det är ju vanligare från opioiderna än från andra typer av droger. Men inte ens det är särskilt vanligt, så att säga, utan det finns ju betydligt mer allvarliga konsekvenser som kommer där innan, oftast till följd av narkotika.
Så. Det andra skälet är för livets möjligheter.
Ja, det är ju det är avhängigt det första, så att säga. Ja. Du får negativ hälsa, och det tar sig uttryck i att du får sämre livsmöjligheter, så att säga. Och mycket av det har att göra med beroendet, kan man säga. Saker som tidigare varit viktigt för dig, och den drivkraft och den motivation du har haft, gradvis eroderas och ersätts av liksom kärlek till drogen och energi och pengar som går åt till att uppfylla behovet och kickarna, så att säga, från narkotikan då, i cannabis och i annan narkotika. Så det tror jag är den stora risken, att man passiviseras i viss mån, och intresset försvinner, och gradvis så sugs man in i ett användande och ett beroende, så att säga.
Mm. Och den tredje är för planeten.
Det kanske är lite otippat, men det har att göra med hur narkotika framställs.
Mm.
Och det beror på vilken narkotika det är. Vi har pratat om cannabis, som numera odlas industriellt i Nordamerika med ganska stor resursåtgång när det kommer till framförallt energi, Och det har att göra med lampor som krävs för att odla starka ljus. Där du odlar inomhus i växt och sådär. Och det är likadant i Europa och Sverige om du har människor som odlar inomhus. Måste ha starka ljuskällor och det kräver enorma mängder el. Sen finns det viss vattenåtgång som kan vara lokalt problem på de ställen där det odlas. Men pratar vi om kemiska droger så krävs det mycket kemikalier för att tillverka som sen måste dumpas på olika sätt i naturen för att bli av med det. För man kan inte lämna in det på en återvinningsstation.
Nej.
Och i fallet kokain som ju du kräver liksom stora arealer för att odla kokabuskar på som sker i Sydamerika inte minst. Då behöver du skövla vegetationsrik regnskog. Eldar upp regnskogen, får du sån här näringsrik aska. Du kan odla kokabuskar snabbt. Sen skördar du buskarna och måste få ut ämnet koka ur kokabusken. Och det gör du genom att trampa på bladen med hjälp av diesel som du häller över i ett kar för att dra ur det här. Och sen häller du på cement för att binda ihop det. Så förlagen till kokain som jag fått en ganska kanske lyxig approach i vår del av världen. Mm. Det är diesel, det är nedbränd regnskog och det är cement.
Mm.
Sen utöver det så tillsätter du jättemånga olika kemikalier i olika steg och så får du kokabas och sen kokain då. Så att det är liksom tre miljöproblem av narkotika. Det är avskogning, det är gifter i naturen och resursåtgång kan man säga.
Mm. Den fjärde, för dina medmänniskor.
Ja, det har att göra med dels dig själv och vem du är och att du är viktig för dina medmänniskor men också hur dina medmänniskors mående kan man säga eller liv påverkas av det du gör med dig själv och dem. Då har man sett också från om det är Folkhälsomyndigheten man tittat på samhällsekonomiska konsekvenser utav narkotikanvändande att just anhörigas hälsa till de som använder droger är väldigt negativt påverkade, mycket större grad än vad man tidigare trott. Och det har man försökt kvantifiera på olika sätt. Så anhöriga mår helt enkelt väldigt dåligt av att du använder droger i många fall. Och stor oro och problem och ångest och prata om familjer och syskon och andra som är viktiga för dig och du för dem så att säga. Så det har att göra med det.
Mm. Och där tänker jag faktiskt också att man kan väga in, alltså om man då tänker andra, alltså kokain eller så, alltså hur det faktiskt smugglas, alltså hur framförallt liksom fattiga människor utnyttjas för att frakta det här på livsfarliga sätt.
Mm. Absolut.
Det är, liksom, det är någon som står i den här disen då dagarna i ända.
Ja, och det är någon som kanske liksom får ha det här i underlivet när hon ska
frakta det över hela världen. Ja.
Självklart. Och sen dessutom, vad händer med dina pengar som du köper drogerna med?
Just det.
Vem gynnas de av så att säga, eller vem gynnar dem? Och det är ju, vi har ju diskussioner om skjutningar i Sverige, kriminella gäng, våld och drogmarknaden är ganska våldsam på sina platser, inte alltid, men det är intimt förknippat med en rad olika allvarliga problem i Sverige, skjutningar och andra länder där narkotika tillverkas, om det är Afghanistan, om det är Colombia eller om det är andra platser där narkotikasmuggling och handel förekommer, så är det våldsamma platser oftast.
Mm.
Och det finns en förklaring till det, och det är för att narkotikahandeln trivs där staten är svag kan man säga.
Och sista punkten är ju för att du är viktig.
Ja, det är också för att man själv är viktig, inte bara för sina närmaste människor utan också för det samhälle vi lever i. Och det är någonstans viktigt att tänka på lite grann när man tänker på kanske USA och Sverige, att det finns lite ett annat samhällskontrakt möjligen i Sverige också, att vi har en offentlig och gemensam finansierad välfärd och vi vill och har ambitionen att erbjuda bra vård och stöd för de som får missbruksproblem. Det fungerar inte alltid jättebra, det finns en rad saker man kan förbättra, men vi vill ta väl hand om de som får problem också utav droger.
Mm.
Problemet är att ju fler skulle vi tillåta fler människor använda droger eller göra vad de vill och fler får problem och tar mer resurser i anspråk, då blir det mindre pengar kvar att hjälpa dem som faktiskt har det svårt med. Så att det finns en form av balans tycker jag i att man har en restriktiv approach till droger, men vi tar god hand och hjälp om dem som får problem. Medan säg i Nordamerika kanske eller USA, det här är lite mer upp till dig vad du gör med din kropp och ditt själ. Men du får inte lika mycket stöd och hjälp kanske heller av det gemensamma.
Nej.
Det är fair enough.
Mm.
Det är ett annat sätt att se på det då.
Mm.
Okej, sista frågan. Den handlar inte om droger. Vad inspirerar dig?
Det kanske den gör.
Ja, precis. Nej, men alltså, vad inspirerar dig i livet?
Jag tycker det inspirerar. Jag tycker att tänka lite motströms och tänka de långa vågorna, sånt inspirerar mig. människor som kan stå emot det här vardagliga surret och tänka lite längre. Och det är väl när man pratar om varför jag intresserar mig för droger och sådär, så tycker jag att det är ett tecken på det, att vi liksom, det har inte slutat jättebra när samhällen har liksom släppt på narkotikakontrollen och liksom droger har spridit sig överallt, så att säga. Det har fått ganska stora negativa konsekvenser, och jag är lite rädd att vi håller på att göra det just nu då. Så att jag tycker det är viktigt att stå upp mot det och se lite längre bort. Sånt inspirerar
mig. Bra.
Tack nördsvar.
Tack så jättemycket för att du ville läsa Ångest på den.
Ja, tack.
Tack.
Ja, men lärorikt.
Så lärorikt.
Ja. Tack så jättemycket, Erik, för att du ville gästa Ångestpodden. Och som sagt, så de här fem skälen som vi pratar om, de kommer ju liksom sammanfattas på STADs hemsida lite senare i vår. Och materialet kallar de fem skäl att avstå narkotika rakt på sak.
Jag tror vi behöver mer avsnitt om det här.
Ja, men.
Alltså just kopplingen till depression, psykisk ohälsa, psykoser. Mm. Det är ju så viktigt att prata om.
Ja, och sen tycker jag ju också själva debatten är jätteintressant.
Verkligen.
Ja, så jag, ja, alltså verkligen.
Det kommer mer.
Ja. Tack för att ni har lyssnat ännu en vecka på Ångestpodden.
Nästa vecka kommer vår serie om hedersrelaterat våld och förtryck tillbaka.
Yes, äntligen.
Ja, verkligen.
Hej då!
Hej då!
Podplay. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.